Nej, det har blivit lite så här, nästan lite hett med ost igen,
Ah,
tycker jag då.
okej.
Och det där tycker jag nästan växer, att det kommer liksom yngre och yngre människor. Jag har liksom någon som jag tror, en kille som kommer in till mig ibland, han kan inte vara en dag över 18 liksom, köpa ost. Och det märker jag ju på barnfamiljer som kommer. Ofta har de barn som kanske är 7-8 år gamla, som vet vad gruyère är för någonting. Och de vet att det är sin favoritost.
Hej och välkommen till podcasten Nyfiken på av mig, Mona Hallin. Här hör vi intressanta företagare och eldsjälar i Kronobergs län som vi är nyfikna på. Hej Joel Lönndahl och välkommen till podden Nyfiken på. Joel som är mer känd för folk som Joels ost, antar jag.
Det stämmer nog för många, ja, precis. Och tack så jättemycket för att få komma hit.
Ja.
Mycket spännande och trevligt.
Ja.
Ja.
Vem är du, Joel? Om du får bara presentera dig själv kanske lättast.
Joel heter jag som sagt, 33 år gammal, snart 34. Född och uppvuxen på Teleborg här i Växjö. Men flyttade strax över 20 år gammal till Göteborg. Lite grann på grund av rastlöshet och ville se något nytt. Bodde där i några år och jobbade med allt möjligt. Men det var väl också kanske i Göteborg som jag fastnade för ost just. Jobbade några år i saluhallen i Göteborg. På Kungstorget där. Och var på lite olika butiker faktiskt. Men fastnade framförallt för en liten ostaffär som heter Hilda Nilsson Ost. Som man bör besöka om man inte har varit där. Just på grund av att de jobbar med den här specifika osten som jag håller på med idag. Smågårdsproducerade ostar från alla Europas hörn och sådär. De var också ganska duktiga på att få upp ett intresse för ost för mig. Med all historia och sådär som det innehåller.
Mm.
Och någonstans där tror jag att jag verkligen bet tag i mig hur kul det faktiskt är med ost.
Ja. Sen var det just på Hildas där då?
Ja, men det var det nog ändå. Mm. De är ganska specifika i att de egentligen bara jobbar med små hantverksproducerade produkter ifrån hela Europa. Då.
Mm.
Och de är ganska duktiga som sagt på att berätta om historia och få det att verkligen fastna och vara roligt. Liksom. Inte bara ost som ett livsmedel man har på en macka utan att det är något större än så.
Mm.
Sen hade jag alltid en längtan sen jag var kanske liten att vi skulle vilja driva någonting själv. Har sagt det länge liksom.
Jaha.
Och rätt som det var så dök det upp en ledig lokal i Bländarpassagen i Växjö som jag började i. Och den hade jag sneglat på lite tidigare.
Aha.
Sen låg den där på Blocket, bara presenterad framför mig som ödet nästan.
Ja. Och då kände du, aha, där vill jag sätta igång.
Jag ringde hon som hade den, det var en inredningsbutik då, en tjej som drev. Och hon var så att hon satt i ett läge där hon verkligen ville bli av med den här lokalen och någon som kan ta över befintligt kontrakt med lite saker och sådär. Och för mig var det rätt smidigt att bara kunna ta över en lokal som nästan var färdig och bara köra ostbutiker.
Ja.
Så hon och jag kom överens om att jag tar över hennes kontrakt och kör på det helt enkelt.
Mm.
Och så det där var för mig. Det har ju du och jag diskuterat det här med impulsivitet hos personligheter och så vidare och jag är ju en ganska impulsiv person. Så för mig så var det inte värre än att faktiskt ta ett så kallat blankolån. För jag fick ju inte riktigt ett företagslån.
Nej.
Ung kille med en väldigt så här oprövad idé i en ganska liten stad.
Ja.
Så det var ju det som gällde om jag skulle låna pengar till detta. Det var ju alltså att ta ett privatlån.
Mm-hmm.
Så det är ju lite otäckt. Men
var du nervös?
Ja, så in i baljan. Mm. Jag mådde inte alls bra tiden innan jag skulle öppna.
Nej.
Just för att hur ska det här gå? Liksom, vad händer om det inte funkar alls? Då står jag där med det här privatlånet. Liksom.
Ja.
Men jag var ju liksom i ett läge där jag var beredd att chansa. För jag ville det här mer än någonting annat. Liksom.
Mm. Var det någon som sa till dig hur mycket du behövde låna? Eller, ja. Hade du någon rådgivare där eller kring ja, det här när du tog blankolånet?
Ja, men jag gick ju ändå sån här starta eget kurs och sånt där innan. Och man satt ju där och kalkylerade hur mycket behövs och så vidare.
Mm.
Så jag hade ju en summa pengar som jag visste att det här ska jag klara det på.
Mm.
Klarar jag inte det på detta, då fallerar hela idén ändå.
Mm.
Så jag lånade ju inte mer än nödvändigt, men lånade det som behövdes.
Mm.
Och det där är ju verkligen ett otäckt upplägg idag, för att det är så lätt. Du gör det på din internetbank och så får du besked dagen efter och får du det så är pengarna där bara.
Mm.
Så det känns väldigt så här läskigt.
Och en hög ränta antar jag där.
Ja, såklart.
Ja.
Såklart. Men jag tog den risken och valde att öppna då. Och tack och lov så har det ju funkat nu i 3 år. Så.
Ja. Hipsat. Hur länge var du i Bländarpassagen?
I Bländarpassagen var jag i dryga 2 år var jag. Och det var jättebra. Det var toppen på många sätt och vis. Och det var ett bra ställe att börja på. Just då så var Bländarpassagen ganska tomt. Det var inte så många, mycket tomma lokaler. Och ett lite så här... känslan från folk var nästan som om det låg en förbannelse över det här området, att ingenting funkar där inne och så vidare. Många har försökt men ingenting går runt, det ligger inte på Storgatan, det är ganska gömt. Jag tyckte att det var snarare tvärtom, skönt att få ligga lite anonymt, kunna få lite pauser kanske då och då, naturliga pauser att det inte kommer kunder och sådär, där man kan äta och så. Men också potential, mysigt ställe, jättefin innergård som skulle kunna bli supermysig. Så jag tyckte att det var fördelar bara med Bländarpassagen.
Ja.
Men 2 år var jag
där. Då var du där 2 år.
Mm.
Och då hittade ju folk till dig ganska så snabbt.
Ja, det var en flygande start, definitivt. Ja. Redan dag 1 kom jag ihåg att jag liksom fattade inte var folket kom ifrån, för att jag hade väl marknadsfört det lite, men å andra sidan ingen visste vem jag var eller varför jag öppnade ostbutik och sådär. Så jag hade väl ändå räknat med att de första månaden kanske skulle vara rätt folktom och att sen får jag börja jobba upp ett kundklientel.
Mm.
Men det var överkörning från dag 1 och det höll faktiskt mer eller mindre de 2 åren jag var där. Liksom.
Mm.
Så att otroligt bemötande får man säga. Eller första bemötande från Växjö.
Mm. Härligt.
Verkligen.
Med det bemötandet.
Mm.
Och det saknades ju också en ostbutik. För att det fanns väl innan, om jag minns rätt också.
Det har funnits 3 stycken.
Sådär. 3 stycken till och med. Ja.
Och det fanns 2 stycken för inte så länge sedan.
Mm.
Som fanns samtidigt då. Och... att de, jag vet inte hur det gick för dem faktiskt, jag har inte någon kontakt med dem som är eller som drev dem då. De kanske funkade jättebra, ingen aning, men de la båda ner och så att då fanns det ju en marknad helt plötsligt, eller ett behov i alla fall. Och det var väl det jag kände med, att om jag ska göra detta så är det nu.
Ja, precis.
För sen kan det vara för sent.
När vi går tillbaka, när du bodde i Göteborg där, så var du 20 år
20,
när du
22,
flyttade dit, 22 någonstans där, när du flyttade dit då. Då var det någon längtan till att göra någonting annat, så du i livet och...
Ja, jag ville ju mest se någonting annat. Man hade liksom bott i Växjö då hela livet och på den tiden, nu är ju Växjö fantastiskt mycket mer utbud och allt än vad det var då. Och är man då en person som gillar nya utmaningar och vill se nytt och sådär, så kanske man blir lite fast och känner att rastlösheten tar över.
Mm.
Så jag ville vidare. Göteborg blev det just därför att min syster flyttade dit.
Jaha,
och då kände jag att då har jag någon i alla fall.
Mm.
Om jag nu inte skulle trivas så finns det ju någon trygghet.
Mm.
Så det var faktiskt samma sak där, om man liksom återgår till det där impulsiva att ta ett privatlån och starta en verksamhet. Så sa jag upp mig från mitt jobb jag hade på ICA Trelleborg här i Växjö. Och drog till Göteborg och tänkte att jobb kommer väl. Liksom. Uh-huh. Så jag packade min väska och drog dit.
För du tänkte det ordna sig när
jag
kommer?
Ja, det ordnar sig när jag kommer dit. Lite. Och det var ju ganska lätt, och jobbade man ju på ICA. Och det gjorde jag ju där också när jag flyttade dit. Fick ett jobb på en Maxi-butik utanför Göteborg i Mölndal. Så där började jag jobba i delikatessdisken då.
Ja.
Det var ju det
och
naturliga.
Det var då intresset väcktes, eller?
Det ska jag nog inte säga att det var riktigt, för att då var det nog mer att jag var tvungen att ha ett jobb.
Mm.
Och jag kommer från en kockbakgrund i grunden då, gått hotell och restaurang och jobbat lite.
Ja, du har gått på hotell och restaurang, ja.
Mm, ja, men precis. Och jobbade lite som kock, men kände att det inte riktigt var min grej, faktiskt. Det är speciella människor som är ämnade för det yrket, och jag var inte riktigt den. Hade inte riktigt det som krävdes, tror jag, för det är väldigt speciellt.
Ja.
Med stressen och pressen och beställningar som trillar in och det ska tajma och sådär.
Det hur var gammal var du då, Joel, när du utbildade till kock?
Jag gick ju som sagt gymnasiet som kock på Kungsmansskolan. Och sen tog jag studenten och visste inte vad jag skulle riktigt göra. Så jag valde att göra lumpen som kock. I Eksjö i ett år. Så jag var sån här armékock ute i skogen och stod och lagade mat i tryckkokare, grytor och allt möjligt.
Ja.
Jättekul och spännande. Och var ett tag till och med inne på att man skulle gjort utlandstjänst, för det var väldigt på tapeten då. Det var oroligt i Afghanistan framförallt, och där hade Sverige mycket trupper och sådär. Och då var det brist just på kockar. Och de ville att alla som var kock ville skulle man egentligen åka dit då. Det var väl min mor kanske som satt ner foten och sa att hon inte tyckte det kändes riktigt bekvämt att jag skulle åka till Afghanistan.
Hon hade blivit för orolig där.
Ja.
Ja.
Så att då var jag tvungen att hitta på något annat då ju.
Men sen jobbade du inte som kock efter det då?
Nej, sen kom jag ju tillbaka då till Muckar då ju, och skulle ut på arbetsmarknaden. Och då var inte jag så sugen på att gå ut som kock, utan jag ville göra någonting annat. Då var ju lite, måste ska jag plugga eller ska jag jobba? Och jag ville jobba. Så då började jag jobba inom just butiksbranschen då. Först Konsum Oxtorget var jag på något år. Och då var det ju just att, i och med att jag kommer från en kockbakgrund, det naturliga valet är att sätta in mig i en delikatessdisk liksom. Så det var ju där jag hamnade. Och tyckte det var jätteroligt direkt. Men då var det också det här att jag var ung och man kanske jobbade på timmar. Det viktigaste då var att få så mycket timmar som möjligt. Och då flyttade jag till ICA Teleborg just för att där blev jag erbjuden mer eller mindre en heltidstjänst då. Det var samma sak där, då var det ju delikatessen som var det naturliga då. Fortfarande kanske inte att jag liksom hade fastnat för något specifikt, utan jobbade. Och sen kom ju då den här, jag vill göra någonting annat, jag flyttar. Det blir Göteborg. Jag hamnar på den här ICA-butiken för att jag har erfarenhet inom ICA. Och där träffar jag en kille som idag är min kanske bästa vän. Filip heter han, bor i Göteborg. Som är superintresserad av ost. Han jobbar i en ostbutik på Linnégatan i Göteborg. Extra också då. Och han börjar förklara för mig att ja, men det enda riktiga livsmedlet är ost. Det har mycket historia och det är roligt och det ska vi satsa på och sådär. Och han börjar liksom lära mig om det och förklara vad alla ostar är och sådär. Och vi börjar tillsammans ha ganska kul inom just det området då.
Gillar du ost då?
Ja, jag ska inte säga att jag tyckte det var det godaste jag visste.
Nej.
Men jag tyckte det var kul. Och man lärde sig kanske uppskattade ju mer man åt det och ju mer man testade och ju mer info man fick till sig. Så skulle jag snarare säga.
Ja, så det har väckt ditt intresse mer och mer.
Ja, precis.
Eller började göra det då?
Det började göra det, precis på vägen. Liksom, så började jag känna att ja, men det här är ganska intressant. Sen när han då, som också var vinintresserad, började liksom involvera vin i det. Och att ja, men du kanske inte gillar den här osten för att du inte dricker rätt vin till. Så börjar man testa det och så, oh wow, shit, vilken smakkombination.
Så då blir osten godare av att man drack vinet till.
Ja, men precis. Ja. Ofta är det ju så också. Att, tycker man än att en ost inte kanske är så tilltalande, så kanske det hjälper med att man dricker rätt vin till. För att få det att stämma liksom. Så att det fick jag ju lära mig.
Ja.
Sen är det ju det här återigen, jag har väl bytt mycket jobb. Så att jag var där i 2 år ungefär. Och då drev jag sista året själva delikatessdisken kan man säga, på den här Maxi-butiken. Det är så med Maxi-butiker, folk kommer och går i ganska stor utsträckning och det är ganska stor ruljans på personal.
Just det.
Så där fick man ganska snabbt ansvar liksom. Men då var jag ju lite grann också i ett skede där jag kände att jag vill jobba med ost uteslutande.
Inget ja, du menar. Kände
då
så.
Då hade jag ju liksom börjat den här resan. Men jobbar du i en maxibutik så får du också hålla på med grilla kyckling, ja, och salladsbar och allt det här.
Du ville specialisera dig helt enkelt.
Jag ville specialisera mig.
För att då hade det väckt ditt intresse och du ville lära dig mer.
Precis. Ja. Jag kände liksom att jag har någonting här. Någonting som kan intressera mig så pass så att jag faktiskt kan lära mig mer.
Att du nischar dig.
Ja, men precis. Precis.
Och sen när du, bodde du i Göteborg, hur många år sa du?
Ja, vad blir det? Knappt 10.
Ja, det blev så många år.
Ja, jag hade ju träffat sambo och slagit meningar där till ro. Liksom. Så.
Och så såg du den annonsen helt plötsligt en dag när du jobbade där då?
Ja, jag hade inga planer egentligen på att flytta till Växjö. Jag trivdes hur bra som helst i Göteborg. Jag hade liksom byggt en kompiskrets och som sagt sambo och hela den biten.
Men jag tänker så här, jag blir rätt nyfiken på, du såg ju den här lokalen då i Bländarpassagen.
Ja.
Men fanns det ingen lokal i Göteborg med som hade passat till en ostbutik då?
Jo, men där är problemet att det finns så många ostbutiker.
Ja.
Så jag kände väl att det täcks hela Göteborg redan. Alla stadsdelar har sin egna. Och,
det fanns ingen marknad för det helt enkelt.
Jag kan inte göra så mycket där, utan där är liksom... Det är så inarbetat redan.
Ja.
Så jag tror att det blev Växjö. Det hade ju givetvis kunnat bli någon kommun utanför Göteborg då. Men där fanns ändå tryggheten att jag är från Växjö. Jag har familj där också. Skulle det inte funka så kan jag bara flytta tillbaka till Göteborg. Och sådär. Så att det var ändå ett naturligt val att välja Växjö som en annan stad och etablera sig då. Absolut.
Men sen efter Bländarpassagen, där var du i 2 år.
Ungefär, ja.
Och då blev det efter det, varför flyttade du från Bländarpassagen?
Ja, men det var liksom en olika anledningar. Jag kände väl lite grann att fasiken var man jobbar mycket och hårt. Och utåt sett som kund eller som betraktare så kanske man ser att gud vad mycket kunder det är hela tiden i butiken. Och det här måste gå som på räls för Joel. Det måste ju vara en världens affär det här. Det är ju inte riktigt sanningen, utan att driva ostbutik kostar ganska mycket pengar. Det är dels väldigt mycket material som ska köpas in och man har mycket utgifter i form av hyra och ja, men allt försäkringar och telefoni och allt sådär. Och sen är den stora posten och det är ostinköpen. I och med att jag väljer att sälja kanske det bästa du kan hitta i världen så kostar det därefter.
Ja, det kan jag tänka
mig. Man kan välja att nischa sig på en mer liksom, enklare väg och säga att jag säljer enklare produkter. Men jag tycker ju att det som är roligt är just det här. Små gårdarna. Hantverket och det är det som är min passion. Så jag sa ju det att jag kommer aldrig någonsin tumma på kvaliteten. Då går jag hellre i konkurs. Alla gånger. Kvaliteten ska alltid vara nummer ett. Men då är problemet att det var lite för dyrt att vara i Bländarpassagen. Med hyra som sagt och med alla övriga omkostnader. Så var jag faktiskt tvungen att börja leta efter något billigare alternativ, något enklare alternativ. Så att jag hade ju bestämt mig då efter 2 år att nej, men jag ska försöka och hitta något annat då. Och då hade jag ju turen, får man säga, att Café Deluxe plockade upp mig och kom med ett jättefint och bra erbjudande. Att så här, vi kan hjälpa dig liksom att få en lite billigare lösning och en bättre lösning där vi hjälper varandra och sådär.
Ja, det är win-win.
Verkligen. Så det nappade jag på.
Men innan dess var du på Bondens butik, va?
Nej, det blev ju då efter Blenda. Då var jag ju det läget.
Ja, då blev du ju i Bondens butik.
Ja, precis. Ja, det var ju det som blev då. Att erbjudandet för mig var ju då att flytta in till Bondens butik. Vi kan slå ihop oss där. Och så blir det bättre för alla. Och det var skitkul. Jag var också i sånt läge att kul att se något nytt nu. Och testa butiken i en helt annan form. Liksom. Nu får jag dessutom möjligheten att sälja kött och lite sådana grejer. Så det kan ju vara skitkul. Så jag flyttade in där med ganska kort varsel. Då hade ju vi redan haft ett ganska gediget samarbete, jag och Café Deluxe-koncernen. Liksom. vi har haft mycket provningar ihop.
Ja, ni hade ju det, ost och vinprovning ihop.
Ja, men precis. Och jag gjorde mycket gästspel hos dem och sådär.
Mm.
Så att det var ganska naturligt också att ska jag gå ihop med några så är det ju med Café Deluxe då.
Mm.
Så det blev Bondens butik.
Ja. Ja. Och där var du hur länge då?
Där var jag i... det var inte mer än ett halvår, lite drygt. Det var väl också en sån sak att vi flyttade in där. Och sen tror jag att både jag och killarna från Café Deluxe kanske kände att vad fasiken, ska vi inte göra något ännu större av det här?
Mm.
Det är lite så här att även om Bländarpassagen inte är displayläge nummer ett i stan så är ju Bondens butik där borta vid domkyrkan kanske ännu lite mer avsides.
Mm.
Och vi kände att ska vi inte bara göra något ännu större liksom?
Det blir ju inte den folkströmmen där precis. Nej, alltså, det är inte många samma. Som går förbi där på det sättet.
Det blir ju inte riktigt samma, även om det inte är... Det är ju i stan det också. Mm. Men nej, det blir lite...
Märkte du skillnad där på när du var i Bländarpassagen med alltså antalet kunder, om man nu säger så. Det gjorde du, en Bondens butik där.
Ja, det gjorde jag. Och det är väl kanske främst för att det är ju en källarlokal.
Mm.
Och jag hade rätt mycket kunder som var äldre.
Ja, just det.
70-80 plus.
En del den här kanske, den trappan ner
exakt,
där ju.
Exakt. Och på vintern då kanske den till och med blev lite hal.
Mm.
Så jag tror att många drog sig kanske för det.
Mm.
Det var lite mindre lokal, lite trängre och sådär. Och i samma veva som man är i en lite mindre lokal så kom ju första omgången här med covid också.
Mm.
Och då blir det ju ännu lite svårare. Och så.
Ja, precis.
Så att, nej men så vi kände väl att, vad fasiken, vi gör en flytt till helt enkelt. Och kan utöka och göra det bättre och allt.
Mm.
Så det gjorde vi.
Ja. Och då blev det?
Och då blev det ju det som är idag då.
Mm.
Och det är ju att vi faktiskt helt går ihop och erbjuder servering. Har vi gjort smårätter, en lite enklare meny med rätter där man kan nästan lite tappas, plocka ett par, tre stycken mellanrätter.
Mm.
Allt innehåller ost, kravet. Och vi serverar lite vin och lite öl och lite sådär.
Mm.
Dagtid så är det fortfarande. Grundkonceptet, ostbutik, lite kött, lite grönsaker och ja, torrvaror därtill. Och vi utökade ju öppettiderna då. Jag har alltid haft öppet från 10 till 18.
Mm.
Nu blev det från 10 till 22 istället.
Just det, det blev längre där.
Så det blev längre.
Mm, rätt så mycket egentligen.
Väldigt mycket.
Mm. Mm. Och sen är det öppet tisdag.
Nej, onsdag till lördag.
Onsdag till lördag, så är det ju.
Så jag tror att det unika är nog att det är nog Sveriges enda ostbutik som är öppet till 22.
Ja.
Tror jag. Så det är ju lite kul.
Det är ju jättekul, verkligen. När det gäller ost så är jag lite nyfiken på. Du sa det liksom med att det är ju dyrt att köpa in de här ostarna som du köper in.
Mm.
För de kommer från alla håll och kanter. Från smågårdar då.
Ja, precis.
Mm.
Allt är nästan små gårdar, vissa undantag såklart. Men det är liksom, jag har några grundregler liksom. Och det är att helst så ska det vara gårdsproducerat, inte gjort på en större fabrik.
Och vad då, är skillnaden?
Ja, men det är ju det att kommer det från en gård så är det ju kanske en familj som driver den här gården. Och de kanske har 40-50 kor, säger vi, om det nu är kor man har. Och då har man ju hela leden liksom att man föder upp sina djur. Man mjölkar dem relativt för hand. Ofta kanske till och med för hand fortfarande. Man ystar själv sin ost. Man gör den alltså på plats om man har en liten ysteri eller man kanske har en fäbod uppe i bergen i Alperna. Lite beroende på storlek så gör man det kanske helt för hand över öppen eld i den här ostmassan. Eller så har man lite eldrivna kärl, men en väldigt liten skala. Och framförallt så är ju alla de här produkterna i 9 fall av 10 opasteuriserade, gjort på opasteuriserad mjölk.
Och det får man göra här i Sverige?
Det får man göra även i Sverige. Det finns inget som säger att man inte får göra det. Vi får inte sälja opasteuriserad mjölk hur som helst i Sverige.
Nej.
Men däremot göra ost på det får vi göra.
Mm.
Förädla mjölken får man göra. Men det är väldigt viktigt för smaken på osten och väldigt viktigt för doft och sådär. Det är mycket enzymer och levande bakteriekulturer som är kvar som man inte dödar med den här pasteuriseringsprocessen.
Mm.
Och det där är väl som en väldigt viktig grej, för det är ofta där folk känner skillnad på den ost jag säljer och den ost de kanske har köpt tidigare. Mm. Att gud vad min ost både doftar och smakar mer. Mm. Och det är ju ofta det här att opastöriserat och att det är så hantverksgjort. Det är sånt lite... Man har gjort egentligen så lite mänsklig liksom inverkan som möjligt på produkten. Man är varsam hela loppet. Liksom. Och sen också så att man, den här gården som tillverkar, de lagrar ofta sin egen ost också. Det där gör man annars skillnad på. Att det är en stor mjölkproducent som sedan skickar vidare mjölken till en jättestor industri som bara gör ostarna. Och sen skickar de vidare ostarna till ett ställe som bara lagrar ostar.
Mm-hmm.
Det betyder ju att du kan få en ganska varierad kvalitet på produkten när man gör det så storskaligt.
Lagrar man på olika sätt också när det gäller det här småskaliga?
Det är absolut. En del lagrar ju i små grottliknande miljöer där man och sådär, och en del lagrar kanske i högre luftfuktighet och en del i lägre, och en del lagrar uppe i bergen i små färbodar.
Mm.
Och det finns hur mycket som helst. Så att och det är ju det som är så spännande när det kommer till de här små produkterna, att de tillverkas på så många olika sätt och de lagras på så många olika sätt.
Mm.
Och de liksom, ja, det är verkligen en konstform. Liksom.
Ja, det låter så. Mm. Verkligen spännande. Mm. Jag tänker också på tillsatser.
Mm.
Att det är mycket färre tillsatser i det här, eller det precis. Som det här massproducerade.
Precis. På samma sätt som att vi säljer det vi kallar för naturviner endast. I ostbutiken då, så kallar jag det här även detta för naturost. Och det innebär ju att det är så lite tillsatser som möjligt, helst inga. Ofta ska en ost bara innehålla 3 ingredienser, och det är ju just mjölken då, lite salt och löpe. Det här som folk många gånger fortfarande inte riktigt vet vad det är. Det är ju det här lilla... löpen är ju det här som kommer från kalvens mage.
Ah,
ett litet enzym som gör att liksom att det fasta i mjölken separeras från vattnet egentligen. Du får ju då, kan man säga, vasslen å ena sidan och sen får du då ostmassan, det som är ostmassan som de separerar sig då. Det är ju den här lilla enzymen då som kommer från kalvens mage, en av magen.
Så den löpen är ju då bra för...
Ja, den måste man ha i princip.
Ja, det måste man ha.
Ja, det är den som gör hela den här processen, att du kan få fram en ostmassa ur mjölken. Så att den är ju viktig. De 3 ingredienserna ska du klara sig med. Liksom.
Det ska klara sig med det.
Ja, ja.
Men då sätter vissa till andra grejer också, som vad då till exempel?
Till exempel så är det så att man kanske tillför mjölksyrakultur. Det är ju absolut inget farligt. Så, ingen farlig tillsats, det är ju helt naturligt.
Mm.
Men är det i mjölken, tillsätter man det, så vittnar det ju lite om att mjölken inte naturligt innehåller så hög halt mjölksyra som behövs för att rysta ost. Då måste man tillsätta det, vilket kanske betyder att mjölken man gör ost på inte håller egentligen tillräckligt hög kvalitet naturligt.
Nej.
Så det är ju mer än att det vittnar om det, mer än att det skulle vara farligt på något sätt. Sen är det ju väldigt många som har i någonting som heter lysozym, äggvita. Både för textur och hållbarhet och allt möjligt. Att vi i Sverige många gånger vaxar osten utanpå är ju egentligen onödigt. Men man kan låta osten själv bilda ett skyddande hölje. Sådär. Och det finns ju många gånger att man har i olika ämnen som ska skydda mot att osten inte ska mögla och sådana saker. Det är ju ofta välkommet på många ostar som jag tar in, att de kan mögla utanpå och ser lite läskiga ut ibland. Men det är ingen fara.
Det är ingen fara.
Nej, det är ju så med ost att mögel, visst tycker man att det är oaptitligt, då skär man ju bort det. Men det är aldrig farligt på det sättet som med bröd och så vidare.
Det är aldrig farligt med sån mögelost.
Nej,
det bildas...
Har du en ostbit i kylen och du ser att den har fått lite mögelfläckar, så är det bara att hyvla bort det. Ofta är det ju så att det möglet kommer ifrån att man har råkat nudda osten.
Mm-hmm.
Och vi har bakterier på händerna och de bakterierna landar på osten och det börjar mögla. Tar man en osthyvel och skär bort det lite snyggt, så är det det som försvinner.
Vad är skillnad på det möglet, att man kan äta det än mögel på bröd?
Bröd är ju så att det är så poröst livsmedel. Där får ju mögel fläcken får ju, nu kommer vi in på saker som kanske egentligen inte jag är expert på med ord och sådär på det här, men den kan bilda giftiga trådar igenom brödet. Den får möjlighet att göra det.
Just det.
Och det är de här trådarna, osynliga trådarna, som är egentligen farliga.
Som det växer in.
Som växer inuti brödet, ja. Och då ser man bara en liten mögelfläck. På ost, som är sånt himla kompakt och stängt livsmedel, så får inte den här fläcken möjlighet att sprida de här giftiga trådarna. Utan det är den lilla fläcken du ser. Skär du bort den, så är det helt safe. Du kan då äta osten sen. Så att, och det är ju liksom så att när en ost lagras i sig en naturlig grottmiljö, då är det ju just det man vill åt. Att det ska bilda mögel och grejer utanpå just som ska skydda osten. Så att det är ju snarare bra många gånger.
Så det du tar in, Joel, det är mest, alltså det är ostar med de här tre ingredienserna, kan man säga, eller?
Det stora hela? Ja, det är liksom grundkonceptet att osten ska inte innehålla fler än de här tre ingredienserna. Osten ska helst vara gjord sommartid. Det är en sån sak som jag tycker att vi ska lära oss lite i Sverige, att vi har så hårda vintrar. Djuren kan inte äta gräs, färskt gräs på vintern. Vilket betyder att mjölken kommer gå ner i kvalitet. Den är kanske inte lämplig att göra ost på just på vintern. Utan vi kanske bör hålla på med det sommartid. Och syssla med annat då, med den mjölk vi får på vintern. Så där gör man ju mycket i Alperna. Att man tar med sig djuren upp på sommaren i bergen. Och så får de äta inte bara gräs, utan blommor och örter och massa goda grejer. Och så får man fram en fantastisk mjölk. Och då gör man sina finaste ostar under de här sommarmånaderna när man kan vistas där. Sen när man kommer ner på hösten då från bergen och ska gå på vinterbetet, och det kan ju vara hö framförallt och lite annat kraftfoder och sådär, då vill man inte göra de här fina ostarna. Utan då gör man någonting annat. Man kanske hittar på en ost som man ändå bara ska göra någon fondue på. Värma i ugnen eller slänga ner i mat eller vad som helst. Som inte är den här finaste osten. Och då tar man lite lägre betalt för den och säger heller inte att det är det finaste man gör. Eller så gör man någonting annat. Man anpassar sig efter säsong. Och där är vi lite dåliga i Sverige på att göra. Vi vill ha våra herrgård, präst och grevé på mackan året om. Och de ska smaka ungefär likadant året om.
Vilken ost skulle du välja om du fick välja en ost framför alla andra?
Ja, då säger jag så här. Omöjligt att svara på ett sätt. Därför att ost för mig är produceras efter säsong.
Ja, just det.
Så till exempel sommartid så föredrar jag färska getostar. Kanske från Provence eller Loire i Frankrike då.
Färska getostar?
Ja, de är ju absolut godast på sommaren. När getterna får vara ute och mår bra. Så är det då. Vintertid, då kanske man går över mer på de här tunga, salta, hårdostarna från Alperna och sådär. Men ska man ändå välja en ost som är så här, den här funkar alltid. Den är allround. Den kanske jag till och med säljer bäst av i butiken. Så är det en fransk ost ifrån Alperna. Ifrån ett område som heter Jurabergen på gränsen till Schweiz. Och osten heter Comté. Det är en sån, den funkar alltid. Alltid god.
Är det den man kan göra i ugnen också? Eller?
Nej, den heter Montor. Och det är en ost, samma producenter som gör, där har du det här typexemplet. Comté gör man bara på sommartid egentligen. När betet är som bäst. På vintern, då tillverkar man istället den här Montor, samma producenter. En liten ost man värmer i ugnen. Och då tycker man liksom att, ja men skitsamma om mjölken håller superduper kvalitet de här månaderna när vi gör den här osten. Den ska ändå in i ugnen oftast. Man kanske har lite vitt vin på, lite vitlök. Med andra ord, det är inte så mycket osten som smakar, utan det är ju konsistensen mer och känslan. Sen kanske det är vinet och det man smaksätter den med som smakar.
Just det, så att det är liksom smakerna får liksom sammanfalla där på det sättet.
Då har man hittat en ost som man kan göra bara under hösten och vintern.
Just det.
Och sen på vår och sommar då börjar man göra sin finaste ost igen liksom.
När det gäller restauranger tänker jag runt om. Använder de ostarna, de här bättre ostarna på restaurangerna?
Alltså det är lite svårt ska jag säga. Därför att så här är det lite med restaurang. Det är att då väljer man oftast ändå svensk gårdsproducerad ost. Lite för att hela matkartan just nu är att du ska äta så närproducerat som möjligt. ekologiskt och svenskt.
Mm.
Och det fattar jag. Jag är helt med där. Jag köper sällan kött som inte är ekologiskt och så närproducerat som möjligt. Och likaså grönsaker och så vidare.
Mm.
Så det förstår jag.
Mm.
Man kanske till och med som restaurang har skrivit på ett avtal med krav. Att man ska ha sig så mycket råvaror som är svenska och kravmärkta.
Mm.
Och då måste man hålla sig efter det.
Just det.
Och samtidigt på något vis så är det bra. Därför att om inte restauranger köper in de här svenska ostarna så får ju alla de svenska ostarna en chans att utvecklas. Och, alltså, de måste ju sälja sina ostar för att kunna gå vidare och bli ännu bättre.
Mm.
Så att någonstans är det ju också bra. Sen finns det absolut vissa restauranger som kanske jobbar efter gamla franska traditioner. Och då vill man kanske ha franska ostar på sin ostbricka också.
Mm.
Givetvis nu då, jag som jobbar med Café Deluxe, så finns ju mina ostar representerade där.
Mm.
Men där har vi valt att ha både mina ostar på en ostbricka. Men du kan också få lite svenska närproducerade ostar. Framförallt i maten.
Mm.
Men det finns också på bricka lite då och då.
Mm.
Så vi har båda delar. Och det funkar bra för oss. Liksom.
Mm. Mm. Jag tänker att alltså, köper, men ja, det gör de ju, för de kommer ju till dig och handlar ost.
Ja.
Men vilka åldrar mest? Du sa att det var äldre som kom då när du var på bondens butik där. Och vilka åldrar äter ost, om man nu säger så? Det är väl inte finsmakare kanske i yngre åldrar som går in och köper ost på det sättet, eller?
Mm, precis. Det är, när jag började med, säg för, vad blir det då? 10 år sedan knappt. Då jobbade jag nog på någon Ica eller någon Coop. Sådär. 10 år sedan ungefär. Då var det nog så att de flesta som köpte ost var folk runt 40-50 uppåt.
Mm.
Väldigt få gånger jag såg någon som var i 20-årsåldern eller 30 ens en gång handla ost. Då var ju ost nästan lite sådär, ja, men folk tyckte det var lite, det doftade lite konstigt och det var inte så himla hett livsmedel liksom.
Mm.
Nu däremot så är det helt, tycker jag, inte alls på det sättet, utan fortfarande så har jag mycket kunder som är i 40-50, ännu äldre sen, 70-80 till och med, som kommer varje vecka och handlar, men jag har ju absolut stammisar som är i 20-årsåldern som kommer och köper 3 ostar och ska ha ostbricka med sina kompisar liksom.
Ja, då köper de den finare ostarna där då och...
Ja, och det kommer nog lite med att folk i yngre åldrar har börjat intressera sig också lite för vin, som man kanske inte gjorde förr.
Mm.
Man lägger lite mer pengar på att köpa bra viner.
Mm.
Och då kommer också osten liksom.
Ja, just det. Istället för att gå in i butiken och köpa någon brie och de här ostarna som finns där.
Ja, nej, det har blivit lite så här, nästan lite hett med ost igen, tycker jag.
Okay.
Så att, ja, men det tror jag. Så att, och det där tycker jag nästan växer. Att det kommer liksom yngre och yngre människor. Jag har liksom någon som jag tror, en kille som kommer in till mig ibland, han kan inte vara en dag över 18 liksom. Mm. Köpa ost.
Mm.
Som han tar med sig hem liksom. Och sådär. Så det är det.
Som en snacks kan man säga då, att man bara äter lite så.
Precis.
Istället för chips och ostbågar,
typ
så tar man lite ost. Och då blir man ju mer lite nöjd och mätt.
Och det märker jag ju på barnfamiljer som kommer. Ofta har de barn som kanske är 7-8 år gamla, som vet vad gruyère är för någonting. Mm. Och de vet att det är sin favoritost. Så att det sprider sig även i de åldrarna.
Ja, det gör det. Ja. Men vad gör du när du ska koppla av, Joel?
Ja, koppla av är ju mitt, har väl alltid varit min svåra bit då. Faktiskt. Och haft ganska svårt att göra det. Men nu på senare tid så försöker jag koppla av. Och då är det mycket att bara vara hemma. Jag har ju alltid stängt söndag, måndag, tisdag. Och då försöker jag hålla mig hemma. Och gå lite promenader och kolla på lite roliga serier och bara vara hemma med min flickvän.
Mm.
Och katten.
Mm.
Ja, det är det jag försöker göra. Ja. Och bara göra så lite som möjligt.
Ja.
Laga lite mat kanske. På sin höjd.
Ja, för det är viktigt.
Ja.
Och vad lägger du på tallriken om du helst får välja?
Ja, du. Idag, det är, men jag gör ständigt nytt. Idag blir det soppa. Till exempel någon mexikansk linssoppa.
Mm-hmm. Det lät ju gott.
Ja, det blir nog trevligt. Mm. Och jag har inget egentligen så favoritland eller kök eller liksom att det här gör jag alltid. Försöker äta mycket vegetariskt.
Mm.
faktiskt.
Mm. Känner du trenden där också? Eller trenden, om man nu ska kalla det trend, men i alla fall att vi går där åt, ja, att det blir mer vegetariskt.
Ja, och jag tycker att ju mer vegetariskt man äter, ju lättare är det att avstå kött.
Mm.
Så är det verkligen. Mm. Nästan som att man har varit lite köttförgiftad innan. Liksom.
Mm.
Och sen när man verkligen börjar äta grönsaker och mer, så känner man att gud, man behöver inte köttet.
Nej.
Oftast.
Äter du mycket ost då?
Ja, det gör jag ju. Även om jag kanske är dålig på själv att liksom sätta ihop 3 ostar en kväll och sätta mig tillsammans med tjejen och bara, nu ska vi äta.
Det kan du visa andra, men du gör inte det för dig själv.
Nej, men det blir ju lite som
skomakarens barn.
Ja, men precis. Det blir lite så, jobbar du i korvbutik så kanske korv är det sista du äter. Men däremot så involverar jag ju ost i nästan all mat jag tillverkar, liksom, eller lagar. Liksom.
Mm.
Där tycker jag det är jättesvårt att bortse från osten. Så att jag äter ju mycket ost, absolut.
Framtida planer och drömmar och mål. Har du det, Joel? Andra planer eller andra drömmar framöver här nu när det gäller?
Jo, men det har jag ju, såklart. Dels så vill jag ju givetvis för alla att det här som vi var inne på, pandemin, ska ge sig lite.
Mm.
Sen är det ju att verkligen nu sätta det här nya konceptet med att det är ostbutik, men också lite vinbar och lite smårätter, och få det och liksom verkligen slå rot. Liksom.
Mm.
Målet är att det ska kunna lyfta till och med lite, så att man kanske har råd att anställa ett par.
Mm.
Att jag kanske kan backa lite också och kunna jobba lite mer med det administrativa.
Mm.
Kanske inte vara där varje dag. Och sådär.
Mm.
Kunna ta 4 veckor semester i alla fall.
Mm.
För första gången på kanske 7 år. Det hade varit gött.
Ja, det förstår jag.
Och sådär.
Mm.
Så det är väl det som är tankarna och målet.
Ja.
Liksom. Få lite stabilitet liksom.
Ja.
Och inte bara jobba och också jobba väldigt impulsivt, utan ha lite mer, ja, stabilitet.
Ja.
Ja.
Du tänker inte på ett annat sätt liksom, att sälja osten på ett annat sätt, eller du har inga sådana tankar?
Jo, jag tror att det är väldigt positiva som kommer nu med det här, att vi försöker rikta oss på mer webbhandel.
Mm.
Att man kan köra ut och sådär.
Mm, just det.
Jag tror att det kan, alltså det har ju varit lite ett lyxproblem i min butik, men likväl ett problem.
Mm.
Att folk gärna handlar kanske koncentrerat till fredag, lördag.
Mm.
Vilket gör att man är väldigt, väldigt trött lördag eftermiddag när man stänger, eller kväll. Och sen har man ganska lugnt onsdag, torsdag.
Mm.
Där hade man gärna velat fördela ut folket lite.
Ja, det är klart.
Så att man får lite mer jämnt onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Mm. Att man tänker på ett annat sätt där, ja, då, eller? När det gäller erbjudanden, eller att de kommer in på onsdagen och torsdagen och så.
Mm.
Jag bara spånar lite.
Ja, men visst,
lite dyra att man tänker i nya banor där.
Alltså det är ju det också, att osten håller ju ändå.
Ja.
Så att man kan ju handla på onsdagen och äta det på lördagen. Liksom.
Ja,
det är inga problem. Jag brukar locka folk med att säga att jag får alltid leverans på onsdagar.
Mm.
Då har jag alltså som mest ost och som mest grejer, och det är välfyllt och fint.
Mm.
Och jag har också lite lugnare, så då har jag som mest tid.
Mm.
Sen kan det ju bli då, när det blir väldigt, väldigt mycket fredagar framförallt, att man blir lite uppe i varv och stressad.
Mm.
Och då kanske det tyvärr kan gå ut lite över den här tiden som man kanske hade velat lägga på varje kund.
Ja, just det.
Och det vill man ju.
Eftersom du är ensam där också,
exakt,
så blir du ju en stress på det sättet. Jag förstår ju det.
Precis.
Ah.
Sen,
och precis som du säger, du vill ju lägga lite tid och prata om osten också, och kring vad de kan ha det till och hela de här bitarna.
Ja,
det,
i början så var jag ju verkligen så, när jag var i Bländarpassagen, stenhård med det där att varje kund ska få sin tid. Och jag var väldigt oberörd om det var 20 meter kö.
Mm.
Utan jag var verkligen så där strikt att nu är det du och jag och de andra får vänta.
Ja.
Och det funkade.
Du stressade liksom inte av det?
Nej, men i början gick det jättebra.
Ja.
Det går ett tag.
Mm.
Sen blir man, tror jag, som människa.
Mm.
Till sist bara känner man att nej, men det här går inte.
Mm.
Man blir stressad till sist.
Mm.
Och då börjar man att tänka lite mer effektivitet och så vidare. Och det är, ja, det är lite farligt
då
på ett sätt.
Då tappar man det.
Ja, man tappar ju lite. Man känner det själv.
Kundfokuset på det sättet.
Ja, men om man kan gå hem själv sen lördag när man vet att nu är jag ledig 3 dagar, så kan man ligga och ha lite sån dåligt samvete. Vad fasen, nu gav jag inte den kunden den servicen. Och nu var jag lite sådär nästan lite stressig och lite så. Men man blir
och då blir du stressad av det, givetvis.
Ja, men precis. Ja. Mm. Så jag tror att man måste hitta lite balans och lyckas i förlängningen få folket att handla alla dagar i veckan. Mm. Liksom. Det är nog viktigt. Mm. Nu har jag fått hjälp med av en delägare, så att jag ska ju få in han i det här också.
Ja, du har en delägare där.
Ja, vi tog ju det beslutet att eller jag sökte ju någon som kunde avlasta lite.
Mm.
Och jag hade väl också hamnat i ett läge där jag faktiskt behövde hjälp. Mm. Jag kände att det här går inte att driva själv längre. Mm. Det blir liksom dels för stort för mig. Och jag hinner inte med de här grejerna som provningar och olika events. Nu går all energi till att ha öppet 4 dagar i veckan. Liksom.
Mm.
Så jag sökte ju någon som kunde komma in och avlasta lite, framförallt med bokföring och marknadsföring och sociala medier och allt det här.
Mm.
Så jag hittade en kille vi hittade varandra. Han jobbar som musikproducent nere i Bondens butik, då i samma lokaler.
Mm.
Och vi började snacka och hitta varandra, och han var lite sugen på ett nytt projekt. Och, jag erbjöd han helt enkelt en viss procent och han hakade på. Så nu är han delägare. Håkan heter han.
Mm.
Och det känns jättebra.
Ja.
Det är liksom nyckeln, tror jag, till att kunna ta de här nästa stegen.
Mm.
Att få den avlastningen och få in en person som också vill företaget väl och att vi ska liksom utvecklas. Liksom.
Men står han i butiken också?
Mm. Nej, han har varit någon gång och gespelat. Mm. Han har ju aldrig jobbat med ost på det sättet eller så.
Mm.
Så det är ju helt nytt för han.
Mm.
Men han har gjort det bra, gått in och kört.
Mm.
Men tanken är ju ändå att han ska jobba med de andra bitarna mest.
Mm.
Såklart. Och att vi ska kunna få företaget tillsammans att lyfta lite.
Mm.
Så att vi istället kan anställa några som står i butiken. Liksom,
ja, just det. Ja.
Så att, ja.
Roligare också att vara två och bolla med varandra när det gäller de bitarna än att man är själv. Eller?
Ja, verkligen. Mm. Och sen tror jag att det är bra för honom, för man känner ett ansvar gentemot en annan person.
Mm.
Det gör du inte när du är själv på samma sätt.
Nej.
Utan då känner du att den enda som kan gå där åt pipan, så är det jag själv som drabbas.
Mm. Mm.
Har man en till, så är det liksom ett ansvar gentemot den personen också. Så det är nog bra, tror jag.
Ja, slutligen skulle jag vilja fråga dig, Joel, vilken person skulle du vilja lyssna på som sitter med här i podden?
Jo, men alltså dels jag har två personer som jag skulle vilja ha med här, och den ena personen kan ju väcka lite så här konstiga reaktioner, men det får man, ska jag förklara varför.
Mm.
Men den första är ju då en herre som är en ikon i den här stan och framförallt i samma bransch som jag verkar i, som heter Tobias Karlström, kallas för Kala för många människor. Och han är en alltså väldigt gammal stark krogprofil, har jobbat på riktigt så ikonisk gammal bar som heter Oslagbar bland annat.
Som har legat här i Växjö?
Ja, visst, låg i gamla Munkenhuset vid Teatertorget där.
Mm.
Och är en väldigt stark, intressant person som jag tror har mycket att berätta och säga. Person nummer två då, lite mer konstigt val här, men det är ju alltså så här. Det är ju en person som bor i Växjö, vet jag, som går under sitt artistnamn, är ju då Samson Biceps. Han är alltså en ex-porrskådis i den svenska porrindustrin. Det låter jättekonstigt, jag vet.
Ja.
Men anledningen att jag skulle vilja sitta, det är att jag skulle vilja höra han prata öppet om hur det livet är.
Ja.
För jag kan tänka mig att det inte bara är glamour liksom.
Nej, just det.
Att det finns mycket om det som skulle vara intressant att lyssna på.
När var han verksam inom det?
Ja, men det är så här 90-tal tror jag, till alltså 2000-tal också, men jag tror att han måste ha lagt, det kan vara tidigt 2000-tal kanske. Inte så bra koll, men typ.
Ja.
Och jag vet inte hur man skulle kunna få tag på honom, men jag vet att han bor här och det hade ju varit spännande.
Ja, verkligen. Det var spännande att lyssna på honom.
Ja, verkligen. Ja. Så Kala och Samson Biceps, det är mina två. Ja.
Ja. Ja, tack för de tipsen. Får vi se om de vill säga ja till att vara med här.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Tack så mycket, Joel, för du kom hit. Det var jättehärligt att ha dig med här i podden.
Tack själv. Mm. Tack själv. Jättehärligt att få uppleva det.
Mm. Mm. för att du lyssnar. Tycker du att den här podden är intressant så får du gärna sprida ordet och lämna ett betyg. När du lyssnar och delar så gör det att jag kan fortsätta att driva den här podden. Är du intresserad av att sponsra så kontakta gärna mig via mail mona@nyfikenpa.se eller gå in på hemsidan och få mer information där, nyfikenpa.se. Musik av William Edström.